Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Att kunna är en sak, att lära en annan. Tänk varje gång din smarta telefon eller operativsystemet på din dator går igenom en större uppdatering. Du trycker på några knappar och plötsligt ser mycket helt annorlunda ut och fungerar på nya sätt. Ofta är det förbättringar, men de ställer också krav på oss. Vi måste lära om och skaffa nya vanor. I den digitala ålder vi lever i kan vi inte slå oss till ro med gammal kunskap, utan lever faktiskt med ständiga förändringar.
Förr så gick vi i skolan i början av livet och sen jobbade vi. Och visst fanns det vidareutbildning, men det var vanligast att man blev vid sin läst. Och möjligen blev man tvungen att skola om sig för att ens yrke gick ur tiden, det pratar vi mycket om nu. Ja, idag måste vi lära oss nytt hela tiden. Alla yrkesroller förändras konstant och vissa organisationer behöver få in det livslånga lärandet som en del av verksamhetens grund. Det håller inte längre att skicka folk på kurs då och då. Det här ska vi prata om idag. Välkommen!
Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden.
Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
Ja, vi lever i en föränderlig tid och det enda vi vet är att både samhälle och marknad kommer att förändras såväl på kort som lång tid. Yrkesroller försvinner och andra kommer till och det gamla sättet att utbilda sig på en gång för alla i början av livet räcker inte längre.
Nej, vi behöver vara i det här lärande läget hela tiden och ja, det är någonting som många forskare och tänkare säger. Utvecklingen och särskilt den digitala går fort. För fort för att en utbildning ska räcka till ett yrkesliv. Och så har det väl egentligen varit länge. Men det blir allt tydligare. Och ju mer vi spanar in i framtiden också så ser vi att vi behöver hitta ett förhållningssätt till det här.
Och vi har pratat om det här tidigare i avsnitt 95, den lärande organisationen. Och idag har vi med oss en person som jobbar med de här frågorna dagligen, nämligen Sveinung Skalsnes från CoLearn. Men först...
Ja, vår partner Firstbeat har ställt den retoriska frågan, får man väl säga, varför man ska mäta i företag. Och då vill de berätta lite om hur några av deras kunder har gjort. Ett företag som heter Framery som tillverkar ljudisolerade utrymmen, de växte väldigt snabbt, eller växer ska jag säga, från 70 till 300 anställda på några år. Och det här skapade ganska mycket press, även om det förstås säkert var rätt kul också. Och de insåg att de behövde göra någonting för att motverka stress. och skapa utrymme för återhämtning för medarbetarna.
Precis, och det de såg det var att föga förvånande lönar att ta hand om återhämtningen. Och den har First Beat i andra mätningar sett att den brukar vara nästan noll om dagarna på många organisationer. Och här var det så att det man fick till var att deltagarna fick en fysisk återhämtning på 9 minuter under dagens lopp. Och alltså, det låter väldigt lite, men det är det. Faktiskt inte. För Nej. Att som sagt, den vanliga finländaren i det här fallet då återhämtar sig 0 minuter.
Och det här kan jag koppla till. Vi gjorde ju den här livsstilsanalysen själva i, vad var det, 2 månader sedan. Och det var någonting som jag fick bakläxa på. Just det här att du behöver hitta mer små pauser under arbetsdagen. Och det är ju för att prestera bättre. Det är ju inte bara för att jag då ska så att säga må bra. Så att det lönar sig för alla. Men nu när vi kan sitta klistrade framför skärmen hela dagarna, om vi nu jobbar vid en dator till exempel. Det finns inget inbyggt längre som säger till oss att vi ska pausa, förutom möjligen när man behöver kissa. Alltså, eller peta i sig något att äta. Ja.
Och när man använder livsstilsanalysen, då behöver man inte fundera på vad som fungerar och vad som inte fungerar. För att den här objektiva informationen, den blir liksom en bekräftan på ens egna upplevelser. Men jag kan tänka att just styrkan i att mäta blir att det blir väldigt, jag tänker för en organisation där man vill springa på, man växer och det händer grejer. Att objektivt liksom visa att när ni tar de här korta pauserna så får det en liksom otrolig förbättring. Alltså det är förbättring på återhämtningen och det gör otroligt stor skillnad. Men det är bara så här lite som krävs.
Mm. Och det betyder också att individen behöver inte stå upp och skrika för att få utrymmet. Chefen kan se på gruppnivå hur det här skapar resultat och kan hålla fram det kanske högre upp i ledningen för att få utrymmet som krävs. Så den här livsstilsanalysen, ja, men den är bra. Och vi gillar ju också att First Beat fokuserar just på återhämtningen. För det finns många som tittar på andra siffror. Vi pratar ju ofta om att man lätt hamnar på en nivå där man nästan anklagar individen för att inte kunna hantera stress. Och ja, men hur gör man det då? Det här är en väldigt viktig faktor. Ett annat företag som heter, nej det är inget företag, Frustuna församlingen och Svenska kyrkan, inte företag, organisation, hade också flera utmaningar som handlade om arbetshälsa, många sjukskrivningar och ensamhet som präglade vissa arbetsroller var ganska tärande. Efter att ha gjort den här livsstilsanalysen så tyckte man att det fanns ett för och efter. Man kunde konkretisera vad som behövde göras. Och innan så pratade man väldigt mycket om att gymkort kunde vara en lösning. Och visst, det är ju bra att röra på sig. Men nu jobbar man mer både tillsammans och har samtal om det här med hälsa och mående. Och kan samtidigt möta individuella behov på ett bra sätt.
Och man kan sammanfatta lite som att den här livsstilsanalysen är ju för dig som individ, så den hjälper dig att konkret se vad du behöver förändra och blir väldigt motiverande. Det kan ju vi verkligen vara kvitto på. Och 78% upplever att de har gjort livsstilsförändringar efter mätningen. Men det viktiga är ju också den här grupprapporten som är anonymiserad och som alltså chefer eller företagsledning eller vilka nu som vill eller behöver ta del av det på organisationen kan också se en tydlig överblick på hur anställda har det. Och vad det krävs för förbättring och utveckling.
Och se vad som faktiskt ger effekt och inte. Det är också väldigt viktigt. Så man ska lägga tid på rätt saker.
Och vi ska säga att det man mäter är, det är inte pulsen utan det är hjärtvariabiliteten. Alltså det är hjärtats liksom, aktivitet mellan pulsslagen som ger en väldigt tydlig och det går inte att tjafsa med resultatet. Det är vad som pågår i kroppen med, mellan vårt sympatiska och parasympatiska nervsystem. Alltså gas eller broms.
Stress eller vila?
Stress eller vila, precis. Och det är superkul att samarbeta med First Beat och vi lägger en länk till mer information om det här i inlägget.
Nu säger vi välkommen till dig Sveinung Skalsnäs från Colearn.
Tack och hej!
Hej! Säger man Skalsnäs?
Man kan göra det, men om man vill säga mitt efternamn så säger man Skålnäs.
Det är så. Så dubbel A ska ju förstås vara ett O på en,
ja, på gammal norsk.
På gammal norsk, ja. Men i modern norska om man har 2 A, vad händer då?
Nej, då blir det blir lite hur som. Ja, men dubbel A blir Å på norsk, men jag har hört mycket värre.
Tack för det.
Jag tänker att om man är engelsktalande och ska uttala det, då kan det nog bli lite vad som helst.
Du var tidigare Head of Digital Products and Services på skolan Hyper Island.
Mm.
Och har grundat då det här företaget som heter Colearn tillsammans med Alex Neumann och Bella Funk. Också ja. Med bakgrund från Hyper Island.
Ja, precis. Vi har jobbat tillsammans i många år. Och delade passion kring lärande. Och delade erfarenheter kring nettopp det att jobba med. Vad händer med lärandet i en digitaliserad värld? Hur flyttar man sig från det som brukade vara face to face, om det var utbildning eller möten, och in i att göra det mesta och det bästa med de digitala verktygen. Men liksom inte slänga ut sin gamla pedagogik eller bara flytta till något nytt. Men just de förändringarna har vi jobbat mycket med.
Var det så att ni började att jobba med att just utbilda, eller var det ett behov som uppstod för att ni gjorde andra saker? Och, ja.
Ja, alltså en av de grejerna vi gjorde medan vi jobbade tillsammans på Hyper Island var just att vara med och göra en förflyttning från face to face till digitalt på just det bolaget. Det är ett utbildningsbolag med 20 år på nacken. Och då upplevde vi att det, då fick man liksom tänka om lite. Man fick utmana sig själv, de sanningar man hade om vad som var bra, vad som var kvalitet. Och vi sa att det var jättespännande att jobba med det, men också väldigt utmanande själv. Så vi insåg att det är något som vi vill hjälpa flera organisationer, skolor och individ att göra den omställningen till hur man egentligen kan modernisera eller förflytta hur man jobbar med lärande i en digital värld.
Och namnet ni har valt, Colearn, det säger ju någonting.
Ja, men vi tror ju att mycket handlar om att man lär bäst tillsammans. Tillsammans med andra individ, tillsammans i team och koppling till organisation då. Att det händer, det är ju individen som kommer tillsammans och samlar kraft.
Men här har jag en fråga. Den kanske zoomar ut lite, men ja, då får du ta oss tillbaka i så fall. Nej, men för att det pratas mycket om så här med kristoner om skolan.
Mm.
Och många anklagar en del för att vara konservativa och prata om katederundervisning. Alltså det här att en lärare ska stå och mässa saker. Mm. Och inte så mycket deltagande från elevernas håll. Samtidigt som vi har sett en del nyare metoder för lärande, nya som kanske har några decennier på nacken, som inte verkar ha lyckats göra jobbet. Så jag tänker att lära sig tillsammans låter härligt, men måste vi inte också på något sätt betona, kompetensens och erfarenhetens betydelse?
Jo, jag tycker det finns ju mycket i det du sa där. Men jag specifikt så tänker jag att absolut, det är hos individen det ska fastna. Och det är individen som ska bygga kompetens och kunskap. Men vägen dit, tillsammans med andra, tänker vi, där man får utrymme för samarbete, för att testa på, våga tänka, säga det högt, se vad andra säger tillbaks, reflektionen, den gemensamma processen i det. För att så ta det tillbaks till individen, absolut. Och jag tycker det är intressant det med en lärande organisation. Det är ju i princip, det kan man kan ju prata om det på olika håll, men en lärande organisation är ju kopplingen, tänker jag, mellan organisationens förmåga att plocka upp signaler och vad som händer i organisationen, såklart förbereda sig på det som kommer och trender och så. Men också det att plocka upp signaler på vad som händer hos individen. Vad händer då på det individuella lärandet, på teamet och så vidare? Så mycket av den lärande organisationen handlar ju om processerna mellan individ och organisationen när det kommer till. Men vad är det vi upplever? Vad är det vi tar med oss? Vad är det vi ser? Vad är det vi kan i det? Så det är liksom ett spektrum som vi jobbar mycket på.
Jag tänker att det du beskriver nu, om man skulle byta ut nästan lärande mot, jag tänker, ledarskap. Alltså hur vi, så här, självledarskap. Och det är klart att det sker jättemycket förändringar inom det. Och då är det klart att det också sker förändringar inom hur vi behöver lära. Om vi behöver leda på ett nytt sätt, organisera oss på ett nytt sätt och bli bättre på att leda oss själva.
Ja.
Så självklart präglar det här också. Så att
Vad vi menar, tror jag, när vi pratar om behovet av självledarskap, det är väl det här just att saker förändras så snabbt så att en chef eller formell ledare kan inte bara liksom ropa ut, gör det här i ett år, sen hörs vi. Mm. Eller hur? Mm. Utan man måste då som individ kunna fånga upp vad som händer hos en kund eller på en marknad eller var nu är man verksam. Och det här tänker jag, är inte utmaningen då att många individer som uppfattar saker, hur samlar man det till en gemensam kunskap så att det inte blir en massa enstaka upplevelser som aldrig leder till någonting nytt i organisationen. Mm. Är det lite där ni jobbar eller?
Ja, alltså vi försöker ju gå förbi uppsamlingen av kunskap. För det händer ju ofta, det är ofta som man gör. Men vi samlar kunskapen och så stannar den där man samlar den. Om det är ett system eller om det är i en process. Men nettom de samlar de beteenden och de vanor som finns. Jag gillar hur du pratar om operativsystem. För ett operativsystem så funkar, det tänker man inte på. Och då finns det heller ingen motivation egentligen att förändra på det. För att tänka, ja, men det här funkar, det snurrar bak där. Det är ju de vanor och regler och processer som bara händer.
Mm.
Och om vi möter ett operativsystem som vi inte är van med, så tänker vi, ah, det här är ingen bra produkt, det här är ingen bra grej. Och det är för det att inte vi är van med, den kopplar inte till våran intuition. Och så finns ju då saker som med operativsystem som man måste uppdatera. Om man gör det ofta så blir det lite mindre processer. Om det blir en gång i året, nej, men då kan du inte använda datorn eller telefonen på 3 dagar för att appar slutar fungera eller vad det nu är. Så jag gillar det med operativsystem i förhållande till att man, om man skapar medvetenhet och självmedvetenhet då, som nyckeln till självledarskapet. Självmedvetenheten kring vad är det vi har för vanor och beteenden och vad har vi för motivation och vad har vi för mål utöver våran roll. Om man skapar dialog kring de sakerna, då börjar saker hända. För då börjar vi att få koll på varandras, vad vi är, vad vi vill, och då kan vi börja också skapa gemensamma riktning på det och koppla till företagets och teamets mål och säga, men då, ja, då kan vi skapa någon samsyn kring det.
Mm.
För jag tycker också att en grej som jag upplever när man pratar om organisationens lärande, att man måste komma ihåg att organisationen är ju bara ett fartyg för individen som de väljer att använda just nu. Och det tycker jag är ganska viktigt som organisation och som ledare att tänka på, att den här medarbetaren väljer mig och jag väljer den. Och vi ser ju på hur länge man stannar i sina jobb och så där. Det går ju kortare och kortare kanske inom vissa industrier. Och det är ju så det är. Men då måste vi också tänka på vad kan vi göra just nu idag för att skapa en relevant plattform då för individen och för vad vi vill åstadkomma som bolag.
Det blir ju väldigt mycket svårare, för att det är lättare att se till ett fartyg än att se till varenda då passagerare.
Mm.
Mm. Men jag tänker på att när jag lyssnade på dig på Bergs, en unconference tror jag den hette, i vintras någon gång, kan ha varit i januari eller så.
Mm.
Då pratade du om något du kallade för hybrid learning.
Mm.
Du menade att vi behövde utmana vår syn på lärande och gå ifrån den här gammaldags synen ändå, att någon står och pratar och har kunskapen och andra lyssnar och ska få den. Och så hade du liksom en lista på ett antal principer, kallar du det för också. Om vi skulle titta på några av dem. Det första var, för de här var på engelska då.
Ja.
Using technology purposefully.
Ja.
Den är ju intressant. Här är det plötsligt värderingar och jag vet inte.
Ja, och jag tror purposefully i det sammanhanget, båda är ju i form av purpose, men också att det finns en tydlig intention, tänker jag. För det är det, och det tror jag kan vara en röd tråd genom om man ska uppdatera sitt operativsystem som ledare, som medarbetare eller vad det nu är, och göra val där man egentligen tar tillbaka sin intention i valet. Och mycket av det vi gör när vi använder teknologi idag när det kommer till lärande är att vi förflyttar lärandet från en plattform som kanske då är analog till en digital plattform. Och då blir det mycket tekniken och plattformen som dikterar egentligen hur lärandet ska se ut. Vilken mekanik, vilka processer ska vara. Och det är inte så att plattformen i sig är dålig och så, men den kanske passar kanske inte just för oss. Så det som vi jobbar mycket med, och det, jag tycker det är en viktig princip som väldigt många av våra kunder också går igång på, det är att kolla på var är vi idag med användningen av teknik, vilka vanor har vi, Och nettopp det att kunna möta medarbetare och team i de teknikvanor de har. För nyckeln till, om du tänker att lärande är svårt, så är det ju mycket att vanor är svårt. Mm. Det har ni pratat om, men just det med man vet ju bättre, men man gör det inte ändå. Mm. Så hur kan man möta människor var de är? Och det är då att kolla på om man använder Slack eller Microsoft Teams eller e-post eller sms eller vad det nu än är för teknik som är den naturliga interfacen då i mitt jobb. Hur kan vi få in lärande där istället för att säga nu ska vi gå bort här på den här nya plattformen och lära oss? För det blir ju i princip samma som att gå på kurs. Och det blir inte integrerat. Och det är ju de principerna som jag delar då på den här konferensen. Det är ju en del av det ramverket som vi jobbar med. Vi har ett gäng principer och vi har en, vi brukar prata om byggstenar, att man liksom får, ja, igen det med intention då. Om du har ett lärandeprogram eller en approach till att du ska göra något, plocka sönder det, plocka ihop det, får så sätta det tillsammans igen med tydlig intention på vad är det vi vill göra. För där kan ju vi, om du pratar till skolan, jag var precis i Köpenhamn förra helgen och jobbade med på en konferens för lärare och ledare på internationella skolor i Norden. Och då är det ju, lärarrollen är ju intressant. Jag tycker den är lite lika som ledarrollen. Mm. Många ledare är ju råkar vara ledare. Och många lärare har ju varit, utbildat sig som lärare en gång i tiden. Men har varit det i många år. Och vad händer med den rollen då om kraven på vad barn och unga ska lära sig och läroplanen förändras, då blir man ju som någon, potentiellt en flaskhals i mitten. Så det är nettopp det med att tänka om sin roll och hjälpa då ledare och lärare att praktisera de sakerna som vi förväntar att de ska lära ut eller stödja medarbetarna att göra. Hur kan man vara en rollmodell inom ett område som man inte har erfarenhet inom? Då kan man ju bara bli en informationsskyfflare egentligen. Och det är ju ingen som det blir inte så purposeful. Nej. I det.
Och det fanns mycket att ta tag i där, tänkte jag. Men en så här väldigt praktisk fråga. Om jag är chef på en organisation där jag skulle vilja jobba mer med konstant lärande. Mm. Och så säger vi så här, men en utmaning vi har är just det här med stress och press. Mm. Att vi ger för lite utrymme till återhämtning och reflektion. Mm. Säg att vi jobbar mycket i Slack till exempel, som är ett meddelande hanteringssystem egentligen, någon slags utbyggd chatt. Vill vi inte också skilja på när vi liksom skickar varandra tydliga instruktioner, feedback, förfrågningar som kanske rör då konkret. Vi kanske utvecklar något. Vi kanske bygger någonting tekniskt. Mm. Men så ska vi också ha den här pågående diskussionen om hur vi mår. Behöver vi liksom, ja, men då startar vi en egen Slack-kanal för det, eller hur kan man tänka?
Ja, jag tror man kan tänka, man kan designa lite som man vill, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om att för det första se om vad är det som driver det här, vad är motivationen i den här gruppen för att göra de här olika sakerna. Och då tänker jag att om du kopplar till lärande och säger att nej, men då må det finnas någon form av inre motivation för det. Och då kan ju man som i sitt team och med sina medarbetare hjälpa varandra att hitta det. Vad är det då som är min motivation för att göra något, för att utvecklas? Och hur ser mina nuvarande vanor ut i förhåll till det? Och om det handlar om att använda Slack eller andra kommunikationsplattformar, så tror jag det viktigaste är att man skapar tydliga förväntningar på varandra. Skapar en tydlig, ja, men så här vill vi använda det här verktyget just nu, så det passar för alla. Och så testar vi det i x antal veckor eller månader. Så det är liksom att ta ett, om man ska testa något nytt, gör något nytt, ja, men ge det lite tid, men också kan man utvärdera efter det. Och jag tror att man kan också koppla in i sina processer kring att man inte nödvändigtvis behöver lägga till ett lager till som handlar om lärande som man ska också göra varje dag. Men hur kan vi designa in det i våra processer? I hur vi jobbar? Men kanske man lägger in det som en del av målen i projektet, om inte det finns på företagsnivå.
Mm. Ja. Jag tänker på de här principerna apropå lärande.
Ja.
Nu har vi inte gått igenom alla, men hur har, för det är 12 principer, förstår jag. Hur har ni landat i just de 12 apropå lärande? Hur har ni lärt er att det ska vara de 12?
Ja, nej, men det, tack, och det är väldigt bra, för vi använder ju dem som ett utgångsläge när vi jobbar med våra kunder, men vi säger också att det handlar ju om att ni måste skapa era principer. Ni kan plocka från de här i processen där vi designar något tillsammans eller där vi... för vi jobbar ju då med att hjälpa bolag och för exempel skapa lärandeprogram som är mer integrerade in i vardagen och sådär. Mm. Eller uppdatera existerande ledarskapsprogram och så. Och då handlar det ju om att se på vilka principer är viktiga för den här gruppen just nu. Men hur vi har landat i de här, det är ju egentligen hur vi har kodificerat det som vi tror på. Vad är viktigt för oss? Vad är verktyget som vi behöver? När vi blir utmanade, när vi ska tänka nytt, ja, men då skapar vi i första hand de här principerna för oss själva. Och så börjar vi använda dem med våra kunder. Och så, ja, men det här verkar vara som ett intressant verktyg för många. Så då testar vi det. Mm. Och så har vi byggt på det nettopp då med för man kastar sig ut i de här principerna, så tycker det är viktigt att man lär känna sin målgrupp. Och så, men vad är det vi ska åstadkomma? Vem är de här människorna som vi ska förflytta? Vad har de för nuvarande utmaningar, barriärer eller saker? Och vad betyder det här för dem? Och då kan man börja välja rätt princip i det.
Jag tänker också där att om man tänker i skolan, då kan det vara att det är ganska tydliga lärandemål så här, i årskurs 4, 5, 6 alltså så, vad man ska lära sig. Men för en organisation som har en infinite, liksom, vad heter det? Det finns inget slut på förhoppningsvis hur länge vi ska finnas, och lärandet har i sig inget slut. Är det svårt att sätta lärande? Kan man sätta liksom konkreta lärandemål, eller handlar det mer om att sätta beteendemål eller rutinmål? Hur tänker ni, eller hur jobbar ni med det?
Alltså jag tror det handlar om att få det in på relevanta sätt på olika nivåer. Så få in lärande som indelar språket på det helt översta nivået i strategin för bolaget i våran, jag menar, man använder ord som kopplar till lärande där, så sår man ett frö om att det här är också viktigt. Och det här är något som det är okej för mig som ledare eller medarbetare att också tänka på i min vardag.
Vilka ord är det då förutom lära?
Nej, men jag tänker man kan tänka på lära, man kan tänka på engagemang, man kan tänka på att man vill vara en plats som medarbetarna vill vara, där man kan utvecklas, där man också servar sina medarbetare och inte bara sin affär. Så jag tror det finns, och det handlar om att man ska inte bara trycka in ordet lära utan kontext i vad som helst och tänka att nu är det gjort.
Nej, för att utveckling är till exempel också lärande. Ja. Det är så du tänker, att om man ger det ramverket så förstår man som medarbetare att det uppmuntras att man utvecklas.
Ja, jag tänker att om man kan på något sätt kommunicera att vi tror att våran bolags succé är kopplat till våra medarbetares succé, och för att stödja våra medarbetare så skapar vi en hållbar affär.
Och de flesta vill utvecklas.
Ja, och de flesta vill ju utvecklas, och de flesta bolag vet ju att man vill ju behålla sina medarbetare. Och en koppling till engagemang tycker jag är intressant. För det är ju, det finns ju olika forskning och studier som visar till att man har ganska lågt engagemang på arbetsplatsen. Och det finns olika röster inom det. Men jag tänker också att en studie som LinkedIn gjorde handlade om de kallade heavy och light learners, som är ganska intressant. Och de visade till att de som är heavy learners, det vill säga de som spenderar 5 timmar eller mer i veckan på något som de själv definierar som lärande. Och då det är viktigt att det de själv definierar som lärande. För det är ju inte att det går 5 timmar på kurs. Men att man gör saker med också länsen. Jag ska utvecklas, jag vill lära mig. De var från 20-30% mer benägna. Eller visade på att de tar mera initiativ. De har en bättre förmåga att inte bli stressade. De samarbetar, de gillar att jobba, och arbetsgivaren gillar resultaten av det. Men utmaningen är ju då att bara 7% är heavy learners i följd av den här studien. Så 93% då är light learners eller medium learners. Light learners under en timme i veckan. 47% och sådär, och så ungefär hälften också då medium learners. För det är ju, ja.
Men jag tänker verkligen att, och jag tänker, ska man ändra vad man gör? Ja, det kanske man måste. Men man kan också ändra på hur man ser på vad man gör. Jag tänker, ja, att om man är nervös inför någonting, men ser det som, nu ska jag ju in i lärandefas. Jag ska ställa mig och prata eller föreläsa eller vad det är. Och jag tittar på dina, några av principerna här, att making and building stuff, making learning social, alltså doing, reflecting, applying. Jag kan lägga in det i någonting jag ska göra idag.
Ja.
Och helt plötsligt så är jag den dagen en heavy learner. Men det handlar ju om ett... Det handlar också om ett synsätt på, ja, vad är vi i lärande eller inte?
Ja, men just det tänker jag. Att kunna vara stolt för att jag nu liksom traskar ut i utkanten av vad jag kan. Mm. Istället för att, som det ofta kanske blir, att nu kan jag inte göra det här så bra. De kanske ser att jag har brallorna nere.
Mm.
Ja, men det är då jag är som starkast kanske.
Mm.
Ja.
Eller hur? Mm. Om vi vill ha det här lärandet, och det tror jag många vill ha. Jag tänker, eftersom vi har nämnt de här principerna...
Mm.
Skulle jag vilja läsa upp de tre första, för jag tycker i alla fall att de omfattar en väldigt stor liksom så här grund, och sen är de andra lite mer kanske på detalj, skulle jag säga.
Absolut.
Och den första då, som jag nämnde redan, using technology purposefully, och jag gillar den för att det handlar ju om att veta varför man gör det man gör, om man nu har någon typ av verktyg. För ofta hamnar vi i att ett verktyg ska göra allting, men vad är intentionen? Connecting to the bigger picture. Det är lite samma sak, varför gör vi det vi gör? Vad ska det leda till? Och så trean, det här är min älsklingspunkt, måste jag säga. Doing, reflecting and applying.
Mm.
Jag känner att vi alla, tror jag, många, saknar det här före efter.
Mm.
Att få reflektera tillsammans över vad vi ska göra, och sen i efterhand hur det gick och hur vi tar det vidare. Där tror jag det ligger mycket framgång faktiskt. Mm.
Jag tänker, det finns ju jättemycket stark forskning på after action review, som är också ett sätt att lära, och där man ser att vi kan få upp produktiviteten väldigt mycket om vi faktiskt sätter oss ner. Och du, vad var det vi tänkte att vi skulle göra? Hur 17 blev det? Och vad lärde vi oss av det här? Och jag har fler exempel också på organisationer som har... Alltså jag tänker, reflektion är ju ett sätt att lära, att man reflekterar konstruktivt och systematiskt och gör det som en del av verksamheten. Mm. Det är ju ett sätt att lära. Och då helt plötsligt så... blir det lite mer heavy learning när jag reflekterar.
Absolut.
Ja, det finns ju mycket kopplingar till.
Mm.
Och vad skulle du säga om jag är en kund till er? Så säger, vi vill ha mer reflektion, men vi har också hög press. Mycket förfrågningar, behöver leverera väldigt mycket. Hur lyfter vi oss ur det här? Jag menar, räcker det bara säga till medarbetarna att nu får ni sätta av 2 timmar varje vecka, eller 5? Eller finns det något smartare sätt att göra det här?
Ja, alltså, tid är ju det enda man inte får mer av, tänker jag.
Det är surt.
Det är surt, men det är på något sätt också ganska skönt, tycker jag.
Ja, det är sant.
För det hade varit, annars hade vi ju kunnat vara att maxa allt. Då hade vi ju inte gått det heller. Men jag tror att det handlar om att koppla igen till de vanor som finns. Om vi kan stacka på nya vanor på de som finns. Ja, men något som vi gör varje vecka, det är att, eller det är kanske att man har det här måndagsmötet. Men istället för att ha ett nytt möte då, som handlar om reflektion, vad ser om vi tar 10 minuter av det här måndagsmötet? Och då måste vi flytta något ut av den agendan. För det, man har inte mer tid bara för man säger det. Så då måste vi vara medvetet säga, den här rapporteringspunkten, den kan vi ta på mejlen eller på Slack, eller vi tar den på ett annat sätt. Och skapa lite då tid. Och då kan man ju som ledare vara en rollmodell i det. Med att skapa utrymmet, experimentera med det. Jag tror mycket av det som, om man tänker på den här dagliga ständiga reflektionen, handlar också om att våga testa på nya saker.
För det är reflektion i sig nästan.
Ja, och nettopp det, om man ska applicera något nytt, så är det inte nödvändigtvis att man hittar rätt bara för man har reflekterat i 10 minuter. Så då måste man också frama eller inrama då det man gör som att vi prototypar lite nu här. Och kanske vi ska prototypa varje vecka, eller varje månad, eller varje kvartal. Lite avhängigt av vad vi har för cykler på det som är relevant. Och det tror jag att man då frågar, om man som ledare frågar sitt team och sina medarbetare, om är det okej att vi testar det här i 2 veckor eller i 3 veckor, istället för att säga nu ska vi förändra hur vi jobbar. Den rädslan kan man ju, det triggas ju bara man hör de orden. Att det, nu är det förändring här, och det gillar inte jag.
Precis, och får man mothugg där, så kan man ju ställa frågan: hur skulle ni vilja få in reflektion? Ja, det handlar väl om att få intentionen att landa.
Och den andra princip som du nämnde är med the bigger picture. Jag tänker att man kan dra den båda vägar. Både bigger picture för oss som bolag, ska säga community, samhälle, världen. Att man kopplar till det. Vi vet att det är en valuta idag, mer än har varit någon annan gång. Men också the bigger picture för individen. Vad är the bigger picture för mig? Då går det kanske inåt i mig istället för utåt i världen. Men man förankrar då lite i, men vad är det som drivs mig? Förutom min roll och den funktionsbeskrivning som jag råkar ha just nu. Vad är det jag går igång på? Vad är det som jag drivs av? Och det finns ju mycket man kan göra för att hitta de sakerna. Men det är också då att skapa en medvetenhet i nettopp det med hur vill jag jobba med mitt eget lärande? Hur mycket tid skulle jag vilja lägga på det? Och vad är det saker jag kan växla om från att bara vara något som jag gör till något som jag också har ett learning outcome från? Mm. Och det är något som kan vara jättebra att göra då i grupp. För där kan man ju inspireras av andra. Mm. För vi har ju så mycket bra vanor och så mycket bra kunskap och så mycket bra erfarenheter tillsammans. Men själv har vi bara våra egna.
Mm. 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 Så att om man sätter sig i mindre grupper och reflekterar då kring hur vill jag lära, så dyker det upp olika modeller. Hur ska jag göra som kapten på den här båten där några är passagerare länge och andra kort? Därför att det blir så mycket olika sätt och modeller. Ska man bara ge full frihet och säga ta nu och gör det ni behöver, eller så länge liksom syftet är tydligt, för som du sa, ramverket måste finnas på plats, eller ska man snarare fånga upp det här och säga, ja men vi tänker så här, många av er gillar de här tre sätten, vi väljer dem och testar dem.
Jag tror det kommer lite an på vilken sammanhang man är i och vilken typ av arbetssituation det är och sådär. För vissa roller är ju designat för att just det ska vara en självgående individ som gör och tar de flesta valen i vardagen. Medan andra där man har mer gemensamma processer, så då är det kanske mer relevant att man hittar gemensamma saker. Men jag tänker att ett enkelt sätt som vi jobbar bland annat med Spotify nu kring just lära och lära för medarbetarna, kallade learnability eller learning agility eller olika saker, olika namn som flyter runt på nätet runt just det där. Men just det att mappa ut, hur ser min veckoflöde ut idag? Jobbmässigt, lärandemässigt, och se på, okej, kan man jämföra då med olika, för vissa kanske gillar att lyssna på poddar och de gör det på det här sättet, andra läser böcker, vissa lär sig bäst av att bara jobba, diskutera, samarbeta med andra projekt, och då får man ju olika perspektiv på vad lärande kan vara. Det är en jättebra takeaway från den övningen. En annan är att man kan ju stjäla varandras vanor och testa på. Och så kan man då säga, ja, men som grupp, vi vet att det är svårt att hitta tid och plats i de här. Som grupp, låt oss göra den här ena grejen gemensamt. Vi designar in det i hur vi gör vår uppstart på våra projekt och hur vi avslutar dem. Så man kan hitta en mix där, tror jag. Men just det att det är relevant för, vi brukar prata om learning in the flow of work eller learning in the flow of life. Och just det att man får inte mer tid och vi vill allt mer och det krävs allt mer av oss. Och det är många, det är liksom 60 år sedan alla datorer blev smartare än oss. Men så vad ska vi göra då? För när mycket av den press vi sätter på oss själva, det är ju för att vi jämför oss själv med datorer och teknik. Så då måste vi hitta sätt att liksom hacka det på.
Och kreativitet och reflektion klarar ju inte en dator på samma sätt, och att vara social.
Det är just det, och det är ju den största takeaway från, om du kollar på de lärare som vi jobbar med, är ju att det som kommer tillbaks allt mer, det är ju de mänskliga förmågorna. Vissa kallar dem 21st century skills, andra kallar dem inför IB-världen och internationella skolan, så heter det ATL heter det väl. Men det är ju liksom då samarbete, kreativitet, ledarskap, självledarskap. Det är att förstå tekniken, media, information. Tidigare så behövde vi ju lära oss att läsa och skriva. Nu har man ju technology literacy, och information literacy och media literacy. Men hur drivs samhället framåt? Vilken teknik är som ligger under här? Och de sakerna, om vi kan öka våra 21st century skills, så är det ju de muskler vi behöver för att var mer kunna hantera förändring, kunna lära oss ständigt och kunna liksom, bidra och samarbeta.
Jag tänkte, nu beskrev du Spotify som ett exempel, och jag tänkte, det är en liten dubbel fråga egentligen, men vilka ser du också att det är vissa branscher som är lite, för allt det vi pratar om nu är ganska så här nya termer, det är sånt där som vi liksom känns så här, det känns väldigt modernt. Är det några branscher som du så här, det kliar i fingrarna, eller som du ser har störst behov av att komma lite närmare det här med hybrid learning som ni pratar om, som inte är där?
Jag skulle önska att det var så, för då hade det varit en ganska bra affär att bara gå dit. Men och för det första kanske säga hybrid learning, det som vi använder det begreppet ganska löst. Om man googlar på hybrid learning så ser du att det är en skillnad från hybrid learning till blended learning till flexible learning. Men det är ju, hybrid learning är ju i princip att använda teknologi, om den är analog eller digital, in purposeful ways. Så att man inte bara kör, men det är ingen online-kurs eller en face-to-face-kurs, men att man använder lite det man behöver. Men jag ska säga att det är nog mer kopplat till det som händer inom bolaget, mindre industrin.
Okay.
Medarbetare, ledare som driver på de här frågorna. Högt och lågt i organisationen. Det är där vi får våra förfrågningar. Det kommer höger och vänster, alltså från olika typ av organisationer. Det är 100-åriga organisationer som har en produkt som aldrig kommer att försvinna. Och det är liksom andra som är startups.
Och både techbolag och offentlig sektor. Liksom.
Absolut. Nej, men vi jobbar med en annan av våra samarbeten nu är med Folke Bernadotte Akademin. Som har en jättefin pedagogisk plattform. Som mycket av deras verksamhet handlar ju om utbildning och training. Och där de vill, de vill utmana sig själva på att tänka nytt kring hur använder de teknologi i det.
Vilka utbildar de?
Är det de jobbar ju i olika konfliktzoner, de jobbar ju med olika frågor kring fredsbevarande arbete och så. Så det är ju väldigt brett. Och där är ju också teknik, vad ska jag säga, infrastruktur och så är ju viktigt att inte det handlar om att göra digitala grejer för alla i hela världen. För det är inte nödvändigtvis det som är relevant. Så det är ett bra exempel tycker jag på.
Jag måste bara reflektera. När du beskrev hybrid learning, jag kan säga att innan, jag tänkte inte alls teknikanalogt. Jag tänkte mer lärare-deltagare. Att det var en hybrid mellan oss, mellan de rollerna, snarare än teknik. Så det är så här, som du säger, det är ett löst begrepp som man kan tolka in mycket. Jag tänkte att det liksom är att vi delar lärande med varandra. Det är inte att jag står och sänder.
Och det är ju en viktig del av det, tänker jag. För om du tänker på vad som händer när man går från ett klassrum till att kunna ha alla digitala möjligheter, så får man ju nya arenor. Och de är ju i olika dimensioner, både i tid och rum, ska jag säga. För man har ju, om du har i klassrummet så är det bara den tiden vi har tillsammans just nu. Men om man har digitala plattformar så har man ju synkrona grejer man gör tillsammans, live. Det kan vara ett webbinarie eller en diskussion. Så har man ju asynkrona saker. Det man gör på Slack eller på annat sätt, kommunikation som är där ju du gör det när det passar för dig och jag gör det när det passar för mig. Och så har man den individuella eller jobba i grupp då, som också inte är i klassrummet, för exempel.
Jag tänker att det är nog lättare, du får rätta mig om du tycker jag är fel, det är nog lättare att sätta igång enstaka såna här insatser som, jag tyckte ditt förslag om att använda ett måndagsmöte till reflektion till exempel var alldeles utomordentligt. Och att bygga på det man redan har, alltså före efter projekt, också jättebra. Men är inte utmaningen också att få in det här som en naturlig del i vardagen, så att det inte landar i just den där Slack-kanalen lite då och då, och så slutar folk att prata där. Eller att det bara är att man reflekterar på måndagsmötet och så tas inte de här tankarna vidare. Så har du något tips till alla organisationer där ute hur man håller det vid liv helt enkelt?
Jag ska säga att testa och fånga de exemplen och lyfta de exemplen som funkar. Ja, men teamet där borta, Karina och Johan, har ju testat på det här nu i 2 veckor och det funkar jättebra för dem. Få dem att beskriva det. Vad var succéfaktorerna? Vad var riskelementen med det? Och vad var det som var svårt med det? Och vad som var bra? Och vad var takeaway? Och dela med sig av det. Jag tänker att om du tänker in i vardagen, vardagen är ju fylld av de här mer eller mindre funktionella aktiviteterna som vi gör. Ja, men, och i isolation så är det kanske svårt att se på att mitt jobb är mailen, mitt jobb är Slack, mitt jobb är mötet. Men jobbet är ju ofta en kombination av alla de här sakerna som vi mer eller mindre tycker funkar bra. Och så kan vi säga att nej, men vi måste göra vissa av de här grejerna och vissa kan vi förändra på. Så jag tror det handlar om att säga, men var kan vi göra små förändringar i det dagliga? Och för teamet, absolut, det kan vara svårt att bibehålla den rytmen. Och därför tror jag att man måste förankra det i individen också.
Men jag gillar verkligen det du sa nu, därför tänker jag repetera det. Så att, för jag tror det finns en princip här som är making progress visible.
Mm.
Att just faktiskt kommunicera och hålla fram det som antingen har lyckats eller som bara är intressant.
Mm.
Och jag vet också att du hade 11 principer på din presentation när du drog det här på Bergs.
Mm.
Och så uppmanade du oss alla, 12:an var tom. Så då tror jag att jag skrev till dig och så sa jag någonting. Kanske tell it to the world.
Ja.
Mm-hmm. Ja, eller något sånt där. Och då tänker jag att det du gjorde där, att låta den sista punkten vara tom. Bara det är ju rätt intressant, för då ställer du en fråga till oss som är där. Mm. Vad tycker ni ska stå här?
Mm.
Och jag var säkert inte den enda som responderade på det.
Mm. Nej, det var du inte. Nej, men jag tycker det är väldigt viktigt. För det är ju det ställningstagande som då händer hos dig. Eller den invitationen till ställningstagande. Där man kan se om de här principerna. Det är ju bara ord på papper eller på skärm. Men om du kan få någon effekt. Det är ju då man ska säga, men princip 6, 8, 9. De resonerar med mig. De vill jag ta med mig. Och de vill jag jobba med. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att göra det eget.
Och du är tillbaka till mina drivkrafter, ja. Och vad är den stora bilden för den här verksamheten, den här båten jag är på just nu?
Jag tror inte vi kan motivera varandra, varken i organisation eller i team eller hemma i familjen, men man kan öva på nyfikenhet, och det är en muskel som man kan testa på. Man kan göra övningar kring det, men kolla på det här glaset med vatten som om du aldrig har sett det förut. Kolla på det, se på det, känn på det, lukta på det, ta på det. Alltså man kan ta den beginner's mind och öva på det. Och då kan man hitta saker man genuint är nyfiken på. Och det kan ju då leda till motivationer som kan driva till nya beteenden. Och det här kan säkert ni mycket mer om än mig. Men jag tror inte det handlar om att säga nu har vi nytt sätt att jobba på. Nu ska vi göra det här på det här sättet. Men att som tell it to the world, när man har hittat något och invitera in medarbetare och varandra i de experimenten.
Mm. Ja, men det tycker jag är en fantastisk avrundning faktiskt. Mm. Öva på att vara nyfiken.
Ja.
Man behöver inte ha alla lösningar på plats. För jag tror att det är det som håller oss tillbaka många gånger. Oj, vad ska det här leda till? Oj, ska vi låta medarbetarna lägga tid på det här? Oj, kommer det här att löna sig?
Mm.
Men vi måste nog våga vara nyfikna för att faktiskt kunna nå framgång där framme. Alltså om 5 år, 10 år och så vidare. Passar man spännande?
Ja, jag kan säga, alltså, jag vet inte, de principerna finns ju på vår hemsida också. Man kan ladda ner hela ramverket så man vill kolla vad de andra är. Så kan man hitta dem där.
Vi lägger en länk.
Ja,
absolut. För jag tänker också, de väcker ju frågor. Och som du sa, man kan välja en eller två eller några att jobba med.
Och så skapa sin egen, vilket lät härligt. Ja,
verkligen.
Jag vill också nämna några saker. Ja, men du sa det här med motivation. Ja, vi hade Sofie Sagfossen här från Handelshögskolan för många avsnitt sedan. Hon sa det att många begår misstaget att i en annons där man vill rekrytera så skriver de att ja, vi söker dig som är motiverad. Hon sa att det är ingen egenskap. Motiverad är något man blir med rätt förutsättningar.
Ja, precis. Och ofta genom nyfikenhet kan komma därifrån.
Mm. Och så vill jag också repetera något vår gäst, jag tror det var avsnitt nummer 6. Så, Anna Tibelius Bodin som jobbar mycket med lärande och hjärnan. Och hon säger att du kan bara minnas det du tänkt. För det mesta du gör genererar ingen inlärning. Intryck som vi trycker in i oss hela dagarna, det räcker inte.
Inte information heller.
När det är viktigt att minnas, tänk på det du gör. Medan du gör det så finns det en chans att du lär dig.
Och så Benjamin Franklin, tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
Den gillar vi också.
Den gillar vi.
Ja.
Ja. Tack så jättemycket.
Tack
för att du ville komma. Sveinung Skålsnäs.
Skålnäs.
Skål.
Men ni hörde det. Nästa gång tar vi det.
Ja. Sveinung Skålnäs. Vi ska, men jag övar på att vara nyfiken.
Ja, det var bra.
Du prototypar mitt namn. Jag gillar det.
Ja. Tack för att du kom. Ni som har lyssnat, berätta vad ni tänker. Och vad ni reflekterar kring. Och vad ni testar. Vi vill
hur ni lär er och ser om ni gör det på något nytt sätt eller om det behöver ett nytt sätt.
Mm.
Och vi vill tacka vår samarbetspartner Firstbeat, så tackar vi Agda Media för den här produktionen.
Ni vet var vi hittar oss, på healthpowell.se, på LinkedIn och Facebook. Ha det bra, hej då!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.